Det är fredagen den 3 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja visst, varmt välkomna till en fredagspodd med Svenska Dagbladets ledarredaktion. Tro inte att vi övergett er i hettan. Tvärtom så finns vi ju med er hela sommaren lång. Oavsett om det är olala i juni, tralala i juli eller blaha blaha i augusti. Och det är just juli som vi har nått. Sommarens varmrätt. Första tuggan av den träkålsgrillade piggvaren. Nyss uppspetsat på gaffeln från bädden av skirat smör och sparris. Snart dags att föra ett immande glas vit bourgogne till läpparna. Erik, du ser ju snickaren när han hör det där. Runt oss tar semestersverige sin sedvanliga gestalt. Yamaha-snurrorna morrar i vassen. Fukten från aperolglasen bildar sina bestämda bågar på altanbordens äldre. Och pålarna under hopptornen är lika välvässade som vanligt. I alla fall enligt lokaltidningarna. 72 dagar kvar till riksdagsvalet precis idag. Som vanligt, det viktigaste, mest avgörande och ödesdigra valet någonsin. Och partier, politiker och tyckare tar ett kort sommarandetag just nu innan de helt snart ska ge allt igen så fort Sverige startar igång i augusti. På redaktionen har alla lyckligt kommit hem från Visby, fyllda av myggbett och nya minnen. Vi har gått in i sommarbemanning. Vikarierna är på plats för att klättra på varandra i jakten efter en fast anställning. Och ni lyssnare kommer förstås också få följa med på färden hela sommaren. Och idag är det ju fredag och som vanligt ska vi sammanfatta veckan. Och då har jag laddat upp i studion och på länk med tre kollegor, precis som vanligt, som idag heter Tove Livendal, Erik Thyselius och Sofia Ekhallonqvist. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tove, hur klar har du klarat hettan?
Ja, det gick.
Det gick?
Ja.
Är läget bra med dig annars?
Ja, men det tycker jag.
Mm. Kommer du få något ledigt i år eller är du liksom bunden vid redaktionen som en fotboja? Liksom?
Som en galärslav.
Ja, precis.
Mm, jag kommer att ha lite ledigt längre fram här.
Vi hoppas det allihopa. Sofia, hur läget med dig?
Jo, men det är bara bra.
Hur lät det där?
Det lät lite konstigt.
Poddebut senast, Sofia. Hur var det?
Jo, men det var bra. Det är många som lyssnar.
Är det det?
Ja, jag har fått väldigt många mejl och sms från bekanta som jag inte hört av på mycket länge som har talat om att de har hört min podd.
Vad kul. Erik Thyselius, varmt välkommen hit.
Stort tack.
Du har ju besökt ledarsidan flera gånger tidigare, varit med i podden. Men lite repetition får du gärna ge några ord om dig själv.
Ja, jag är väl en skribent som just nu är här på ledarsidan. Jätteroligt. Mm. Innan dess så har jag gjort lite allt möjligt. Jag var på Access, magasin och TV. Sen har jag varit på den här ledarsidan, som sagt. Och gillar att skriva om Tyskland. Mm. Jag är också nu ansvarig för någonting som heter Skribentskolan. Som är en utbildning där den som vill bli ledarskribent kan gå. Och lära sig de verktygen som behövs. Och vi var ju i Linköping i helgen. Och där höll du i en poddskola. Det var jätteroligt.
Oj, vad du avslöjar saker här. Du var en sak som du noggrant undantog då, och det var ju att du har jobbat också lite politiskt.
Så absolut.
En kort fråga där, det är väl egentligen ämne för en helt egen podd. Men när man byter sida och jobbar i politiken efter att ha ägnat sig åt att skriva om den, för du har ju jobbat lite i regeringskansliet. Vad är det för nya insekter man drabbas av då när man är så att säga på andra sidan?
Ja, massor.
Det är inte så jävla enkelt.
Hur många timmar har vi? Att det är en utmaning att nå fram med sina budskap. Det är en ständig kamp om medieutrymmet, både mellan regering och opposition och mellan regeringspartierna och inom partierna. Mm. Så det är väldigt spännande. Det är högt tempo.
Du Tove, Sverige åkte ut i fotbolls-VM. Hur tar vi det?
Ja, vi tar det med ro. Det var väl bra att det gick så långt som det ändå gjorde, för sådana förhoppningar hade vi kanske inte riktigt innan allting drog igång. Så att det är väl, jag tycker att det har varit ganska samstämmigt också från spelarna i sociala medier att som resan tar slut här, drömmen fortsätter, och det är väl ändå vad man ser, att det finns ett lag att bygga vidare på. Det tycker jag.
Diplomatiskt svarat. Sofia, såg du matchen mot Frankrike?
Jag gjorde inte det.
Du gjorde inte det? Du tänkte från början att det skulle vara. Erik, din manschaft också ute. Det var väl tråkigt och oväntat, till skillnad från Sverige.
Mycket tråkigt, mycket tråkigt. I Tyskland så pratar man ju om att behovet av en så kallad Märchensommer, alltså en sommarsaga, lite som Sverige hade 94 när vi vann brons i fotbolls-VM. Och det skulle ju verkligen Tyskland behöva nu, eftersom stämningarna där är ganska deppiga. De har ju problem med ekonomin och ja, lite allt möjligt.
Det är deppigt i många länder. Nu kanske England får en sån här fairy tale summer eller vad de kallar det. Vi får se.
Vi får se.
De är kvar.
Vi får se.
Nej, Tove, ska vi sluta tramsa och dra igång?
Vi gör det.
Då gör vi det som vanligt. Vi drar igång. Och då tänkte vi skulle börja utrikes faktiskt. Och det med anledning av, inte dagens datum, men morgondagens datum. Som ju som bekant är den 4 juli, USAs nationaldag. Och särskilt viktigt i år eftersom landet fyller 250 år. USAs plats i världen som en av nationerna genomgår ju sedan ett årtionde en väldig turbulens. Nu när president Donald Trump är inne på sitt sjätte ämbetsår och det har ju inneburit dramatiska politiska förändringar, inte minst då i relation till omvärlden, samtidigt som del annat inte verkar ändrats alls. Tove, jag tänkte börja med dig. Du var på fest, har du nått mig rykten om, på ambassaden i veckan. Märktes Trump-erans alla förvecklingar på den festen?
Ja och nej, ska man säga. Det är klart att alla som gick hit, både Sofia och jag var där, ska jag säga. Och det var ju, det brukar ju vara så att ambassaderna bjuder in när de har sin nationaldag motsvarande. Och i år så är det ju 250 år sedan den där självständighetsdeklarationen skrevs under. Och med anledning av det så var det också ett mycket stort partaj, kan man säga. Och ja, nej, men det är ju så att... Det är nog många som är där som i likhet med mig känner sorg och bedrövelse över det som har hänt under den här administrationen som har lett, som leder en fantastisk nation. Men samtidigt så får man nog säga att ambassadören med det här kalaset gjorde vad hon kunde för att stärka relationerna och att försöka påminna människor om att USA är mer kanske än dess nuvarande president styre.
Okej. Okay. Jag var ju som vanligt inte inbjuden, men kan ni läska lite? Vad fick man för mat och dryck?
Det var lite såna där som ska vara lite finger food. Det var någon miniburgare. Det var någon tacos med pulled pork. Och det var någon... Ja, vad var det mer, Sofia? Det var någon liten
salladsblad med räkor, salladsblad. Men i övrigt väldigt amerikanskt. Okay. Det var tacos och...
Det låter ju ganska konventionellt, så nu är jag mindre avundsjuk på er. Sofia, vad tyckte du om partiet?
Jo, men det var väl trevligt. Mycket fokus på näringslivsfrågor och bra blandning i... bland deltagarna, så att det var väldigt intressant. Mm.
Christine Toretti, USAs ambassadör, vad sa hon, Sofia?
Ja, många saker. Ja. Nej, men som sagt, det var mycket fokus på näringslivsfrågor, frihandel och det som förenar Sverige genom åren. Vi har ju Sverige och USA genom åren. Vi har ju en lång historia ihop.
Tove, vad sades det mellan skål och vägg där på ambassadpartiet? Var det någon som tänkte att allt konstigt som sker i USA, framförallt i dess topp numera?
Nej, alltså faktiskt så ska jag säga att chocken, vi är ju liksom, det finns ju olika stadier hur man hanterar en chock och liksom förnekelse och sådär. Nu har väl alla kommit till acceptansstadiet att det är vad det är. Och därför så var det var liksom inte det här som jag har upplevt de senaste åren, att det har varit stora behov av terapeutiska utbyten kring att det har blivit som det blivit och att presidenten är någonting som vi inte har varit med om tidigare. En av de saker som sades, och det tycker jag var med fog för, det var ju också så att den andra talaren förutom ambassadören var vår utrikesminister Maria Malmö Stenergard. Och hon är dels en personlig vän till den amerikanska ambassadören, och ambassadören berättade att Urban Ahlin hade pekat henne i riktning mot Maria Malmö Stenergard och sagt att det här blir din väg in i Sverige, och det har tydligen utvecklats en bra personkemi där också, så det var inte bara det att de samarbetar utan verkar också ha fått en liksom personlig vänskap. Och hon höll ett tal där, Maria Malmö Stenergard alltså, där hon dels kvitterade det som Toretti tog upp om starka banden mellan Sverige och USA, och inte minst när det gäller företagssidan, att vi har liksom oproportionerligt för vår storlek stora handelspartners med USA. Men och sen så tog hon också upp, vilket jag tycker var bra, att det är angeläget att vi fortsätter stödja Ukraina. Så det får väl ses som ett budskap till USA. Sen hade hon tagit fram en present, och det var väl, tror jag, Riksarkivet, något av våra institutioner som hade tagit fram en replika på ett handelsavtal mellan Sverige och USA som skrevs under av Benjamin Franklin och Gustav III. Och det tyckte jag var, det var väldigt genomtänkt och
det var
snyggt gjort.
Sverige var ju faktiskt en av de första europeiska länderna som erkände USA. Som då,
ja.
Det var ju ganska mystiskt det här att en grupp kolonister, vad säger man?
Kolumnister.
Folk hade en koloni helt enkelt, kunde frigöra sig och avsätta den engelska kungen och helt enkelt starta någonting eget. Det sågs ju inte med blida ögon någonstans riktigt i Europa, men i Sverige så tyckte man det ändå var helt okej. Okay. Jaha, om man hade haft en sån här bingobricka, hade man då hade man på början nämndes exempelvis Delaware och Nya Sverige någon gång?
Nej.
Inte? Nej, okej. Okay. Nämndes Karl Oskar och Kristina?
Nej, inte faktiskt inte en enda gång.
Ja, nej, men Maria refererade ju absolut till den miljon som lämnade Sverige, och där finns ju också båda George Bush, både den yngre och den äldre har ju svenska anor, så att det togs upp.
Det är det. Jag lärde mig för övrigt idag att USAs sjätte president, som var då son till John Adams, han som väl var den andra presidenten, han reste genom Sverige på 1780-talet någon gång och tyckte mycket om Sverige. Det var på väg, han var ambassadör i Petersburg och sen skulle han till Västeuropa, och då reste man via Sverige då hela vägen, Helsingfors och Stockholm. Och han skrev både dagbok och brev till sin mor härifrån och tyckte Sverige, framförallt svenskarna, var väldigt trevliga. Ja, Erik, var du på festen?
Tyvärr, inte den här gången.
Nej.
Får vänta till 500-årsjubileet.
Precis. Hur avundsjuka är vi som inte blev inbjudna?
Vi hade så kul ändå.
Det hade vi, verkligen. Tove, någonting mer innan vi slutar ämnet? USAs plats i världen för tillfället?
Ja, nej, men det är ju...
Vi har en fråga. Hur många av oss är det som fortfarande tror att det här är undantagsår? Att allt ska bli som vanligt igen?
Nej, jag räcker inte upp handen.
Nej, du tror inte det.
Nej, jag hoppas ju att USA ska ha en president snart som man känner kan, liksom, är tillräknelig. För det uppfattar jag inte är läget just nu. Och jag hoppas att USA får ett ledarskap som det landet förtjänar. Och som har en attityd till världen som är att man arbetar med den och inte liksom försöker hitta sätt att sko sig på den samtidigt som man kör över den. Det finns ju den här gamla boken, det blev väl en film också, How to Lose Friends and Alienate People. Och det tycker jag liksom har varit ett slags motto för den nuvarande administrationen. Och det skadar ju inte bara USA och USAs rykte i världen. De har ju, tycker jag, bränt enormt mycket förtroendekapital och mjukmakt de senaste åren här på ett sätt som är... Det kommer inte att repareras. Sen kan man väl hoppas att vi småningom kan komma till en punkt där man känner respekt på ett annat sätt för ledningen än vad man gör nu.
Nej, men jag tänker precis det. Och den här mjuka makten som kanske framförallt för din och min generation, Tove, 90-tals USA, som var det mest fantastiska USA någonsin kanske. Landet som precis vunnit kalla kriget, den enda supermakten, Simpson och Seinfeld USA. Det är väl bara 50-talets USA kanske som kan överträffa det. Det är ju någonting som jag och många andra sörjer, verkligen. Vi får väl helt enkelt se hur det går med det. Erik, sörjer du? Det är USA av igår.
Vad är de säger för a republic if you can keep it? Mm. Det var inte Franklin, men det var någon under den eran då liksom. Det här är ett experiment som är fortfarande pågående.
Ja, det kanske det. Vad säger du, Sofia, om USA? Vad har du för hopp framöver?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror att det kommer gunga ett tag.
Mm.
Det finns väl någon... Alltså jag kan uppleva att från andra sidan politiken att det finns en förhoppning att nu kommer en demokrat snart att ta över och ordna upp allting. Och så ser det ju inte riktigt ut i det lägret.
Nej, det kommer ju också bli tokigt för oss.
Ja, det är ju lite tokigt på den fronten också. Så att, det är nog gungande här ett tag framöver.
Erik?
Ja, det är väl det som är fascinerande och oroväckande, att trots att Trump är den mest impopulära presidenten någonsin, mm, så är det demokratiska partiet i princip lika impopulärt, eller till och med mer impopulärt. Så det finns ju en otrolig, vad ska man säga, pessimism bland de amerikanska väljarna, på goda grunder.
Så är det. Vi går vidare. Tänkte jag prata lite mer med dig, Erik. Vi ska gå in på lite texter som har skrivits i veckan. Och det är ju så att vi har precis passerat halvårsskiftet, vilket innebär att det har kommit nya regler och lagar. En sån sak som har då kommit eller återkommit, det är vandelsprövningen. Och den har du skrivit om, och att då skriver du under rubriken, eller ingressen, den återinförda vandelsprövningen påminner oss om att det alltid är enklare att riva staketen än att resa dem på nytt. Så är det ju. Testa att bygga upp Berlinmuren idag så får du se hur det går.
Ja, precis.
Men det här med vandelsprövning, börja med det. Det är alltså bra att det kommer tillbaka.
Ja, precis. Alltså vandelsprövningen blev ett exempel på en princip som ville lyfta fram. Och det är en princip som vi har glömt bort lite här i Sverige. Och det är då att om det finns en lagstiftning, och den lagstiftningen kanske inte gör någon stor skillnad.
Men den är allmänt obskyr kanske?
Den kan vara allmänt obskyr, men så länge den inte gör någon aktiv skada, då kanske det är bra att inte pilla på den här lagstiftningen. Därför då finns risken att vi senare kommer bli påminna om varför den här lagstiftningen infördes från början. Och då tyckte jag att vandelsprövningen var ett bra exempel på detta. Den togs ju bort då 1989. Och den tidens jurister och lagstiftare menar att dels så var den riskerar att bli rättsosäker, därför att det här med god vandel var ju lite diffust. Vadå god vandel? Hur ska vi döma någon som har bristande god vandel? Det finns ju inget lagbrott egentligen då. Eller bara en person som har en skum livsstil. Och absolut, den tidens lagtext kom ju från en annan tid. Å andra sidan så hade inte lagen tillämpats sedan 50-60-talet. Så den hade liksom inte, den hade tappat sin praktiska funktion. Och nu spolar vi fram tiden, så har det nuvarande tid och regeringen fått kämpa ganska hårt då för att införa en ny, uppdaterad ska jag säga, vandelsprövning. Mm. Och då kan man ju tänka sig att det hade kanske varit enklare om den lagen inte togs bort. Principen nu, ja, staketet, vi ska komma tillbaka till det. Det är ju då att det var då en konservativ surprise journalist och författare som heter G.K. Chesterton, som skrev en bok 1929 som heter The Thing. Och i den här boken så illustrerar han då det här staketet. Det vill säga att det finns ett staket. Ingen vet riktigt varför det här staketet finns, men det skadar inte. Och tar vi bort staketet så kommer vi bli påmind om varför staketet restes från början. Då kommer vargarna in och river fåren och etc. Principen gäller inte bara lagstiftning. Det kan också vara institutioner eller andra saker. Det finns ett konservativt grundanslag här. Och vi i Sverige har varit väldigt duktiga på att vi, i modernitetens namn, ta bort lagar, uppfinna nya lagar, eftersom vi har svårt att se behovet av de här staketen. Så de senaste kanske 10 åren så lever vi kanske lite i återupptäckandets tid vad gäller staket i alla fall.
Det där är ju en klassisk konservativ försiktighetsprincip. Alla kan se poängen med den. Men man kan ju också se poängen i att väldigt många staket har med stor framgång och till fördel för mänskligheten rivits också under årens lopp. Hur vet man då? För även staket som kanske inte gör någon direkt skada kan göra indirekt skada också. Man får ju fundera så enkelt är det väl kanske inte. Vilka staket kan man riva?
Ja, absolut. Nej, men det är klart det finns staket som kan och bör rivas. Nu kan jag inte komma på exakt några. Ja, Sofie.
Rätt vad det är kanske vi kommer få veta varför danstillståndet infördes. Det
jag ser en ledare här. Dansvaneeländet.
Ja, visst.
Ja, men det är väl ett gott exempel. Vad säger du, Tove, om den här principen som alla förstår poängen med Eriks princip? Man kan argumentera mot den också, att gamla staket ska inte stå och skräpa, de förfular. Men hur tänker du i det här fallet?
Nej, men jag tycker att det är jättebra att ta upp perspektivet, och precis som du säger, man kan nog argumentera för båda delarna. Jag hörde en frustrerad kommunpolitiker som hade haft bekymmer i sin kommun med stök och på vissa platser, och då hade man på grund av det så hade man fått tillstånd att sätta upp övervakningskameror. Och då försvann stöket. Och när det inte har varit stök på ett tag, då måste man ta ner dem igen. För det är integritetsinskränkning att ha övervakningskameror. Och så tar man ner kamerorna och då sätter stöket igång igen. Och så håller man på så där fram och tillbaka. Och det illustrerar väl just det där dragkampen mellan de olika principer vi tycker är viktiga.
Så är det säkert. The Thing heter den här boken. Jag har aldrig läst någonting av Chesterton, även fast jag förstås läst mycket om honom. Men jag har sett många roliga citat från honom. Är han värd att läsa, Erik?
Absolut. Särskilt boken The Thing från 1929.
Mm. Sofia, har du läst Chesterton? Nej. Rolig karl. Han skrev väl deckare också? Eller något?
Ja, det gjorde han. Det finns också ett kapitel på Wikipedia som listar hans antisemitiska åsikter.
Ja, okej.
Okay. Så de kan man ju hoppa över.
Ja. Allt är det något.
Ja.
Allt är något. Hörrni, vi ska gå vidare. Det har ju gått en vecka sedan Almedalen. Svensk politik har gått in i sommarvilan. En orolig, nervös vila inför valrörelsen som ska ju rulla igång om några veckor, som jag sa inledningsvis. Tove, hur känner du inför det att vi liksom tar nu de sista viloveckorna och sen ska vi möta en valrörelse? Både som redaktion och som land och så vidare. Är vi redo för detta?
Nej, jag har ju svårt att uppbåda den här jätteentusiasmen, och det handlar ju om att vi förmodligen kommer att uppleva kollektivt hur vi dras ner i allt lägre katakomber av nivåer och grälsjuka och liksom aktiva missförstånd och sådär. Så det är ju, på det sättet så är det ingen högtidsstund för de som gillar resonerande samtal och att resonemang kan brytas mot varandra på ett intellektuellt sätt. Men visst, sen är det ju, det är klart att det är spännande, och det är ändå någonting som demokratier ska klara av. Det är examensprov för alla inblandade. Så att det ska väl gå den här gången också. Jag tror jag på ett av seminarierna i Almedalen så frågade de liksom, vad händer efter valet? Och det var väldigt ödesmättat, och min mer lakoniska kommentar var väl att Sverige kommer att stå kvar. Demokratin kommer att överleva, och det är alldeles oavsett om det är Magdalena Andersson som bildar regering eller om Sverigedemokraterna sitter i regering, så är vi är mer robusta än vad folk vill göra gällande just nu.
Ja, men det är klart vi är det, och ursäkta mig Tove, men jag måste ändå protestera lite här. Det blir lite lätt, framförallt för sådana tyckare som oss, att det nästan blir man koketterar med hur dåliga valrörelser är, men jag tycker ändå, ja, det finns negativa aspekter såklart, men är det inte ganska trevligt också att hela samhället fokuserar på politik? Sen kan man ju själv, man kan ju liksom strunta i de största fånigheterna, tycker jag. Och jag tycker också man kan hitta, för det är nu verkligen det skarpt läge, det är ändå ganska häftigt att det är nu det verkligen ska avgöras. Och jag som är rent generellt skeptisk till politiken är ju alltid glad över ett val erbjuder att några politiker kommer få avgå. Det är ju alltid en glädje för mig, tänker jag.
Ja, jag förstår vad du tänker, men jag tror vi hade ett snack om det tidigare, det här med att de har ju också ändrat karaktär, och nej, allting var inte bättre förr, men jag minns när jag var själv liksom så här ungdomsförbundare, då fick man höra om en så här ny grej från USA såklart, där vi hämtade allt ifrån, som var negative campaigning, och det var någonting som man skulle vara väldigt försiktig med, för det var liksom så här dåligt och bara snacka ner
det. Det som Aftonbladets ledarsida var för varje år, att Moderaterna var i USA och lärt sig negative campaigning.
Ja, men exakt, men det är väl det som gjorde att jag blev så himla lycklig när jag hörde Daniel Heldén i Almedalen, att han pratade inte så mycket om andra, utan han målade upp sitt drömsamhälle, och även om det inte riktigt är mitt drömsamhälle, så är det ju där jag skulle vilja att vi vill ha fokus de sista månaden här. Att få höra nu, vad, om ni får bestämma, vad är liksom Sverige om 10 år? Mm. Och då får man en rimlig chans att jämföra. Men det som gör att jag inte känner sån entusiasm just nu är att jag tror att utsikterna för att jag får en sån valrörelse är ganska låg.
Välj glädjen, Tove, det är mitt råd. Erik, vad säger du?
Jag får en liten flashback från SVT Öppet arkiv, när man ser om det är valrörelsen, eller valdebatten från slutet av 70-talet, början på 80-talet, där alla partiledarna sitter i en cirkel, en studio, och så har de liksom, bakom sig så har de sina rådgivare.
Ja, så skickar lite lappar och sådär.
Ja, precis. Kan vara god till den. Det skulle jag vilja se mer av.
Skulle du vilja sitta där fram? Nej, du vill skicka lappar, det misstänker jag.
Ja, men jag har skickat en del lappar, ja, kan man ju säga.
Du är lite lappskickare, du håller vissa aura av så.
Absolut.
Sofia, vad har du för förväntningar på valrörelsen?
Men jag tycker det ska bli rätt kul.
Ja, men kul. Nu är det något på min sida.
Jag har börjat värma upp lite nu, känner jag. Att, men jag tycker det är kul att alla pratar politik.
Exakt.
Jag tycker också att det är, men även, det blir lite underhållning av det. Mm. För mig som tycker att det är roligt med politik, det är ju underhållningstv varje dag, följa nyheterna och
exakt.
Se vad de säger om varandra. Så att jag tycker det ska bli kul. De har ju värmt upp rätt bra här under våren.
Ja,
får vi se hur de är i final.
Men vad kul att du också är lite pepp. Sen blir det ju också en liksom slags naturlig pulsering i samtidshistorien, att nu finns det ju möjlighet att tänka på de här 4 åren. Vad gick bra, vad gick dåligt? Hur har det gått för mig själv och hur har det gått för samhället? jag tycker det finns ganska stora möjligheter att utvärdera, och det är någonting som jag också tycker är bra. Sen såklart, ja, det är ju tråkigt ifall tidersidan förlorar, men jag tror inte det blir någon katastrof ifall vänstern vinner. Det skulle vara då att de lägger ner kärnkraften, men...
Det är väl en katastrof?
Ja, det ska vara. Nej, men alltså, katastrof. Men liksom, som Tove säger, Sverige kommer fortsätta gå, och man behöver ju... Ja, vi behöver valrörelser helt enkelt. Jag tror det är nyttigt, väldigt nyttigt för oss alla. Tove, håller du med? Har jag lyckats peppa upp det lite?
Absolut, men det är nog som du antydde där inledningsvis. Jag kanske behöver semester. Kommer tillbaka och är mer pepp sen.
Vi ska gå vidare, och då ska vi prata en text, Sofia, som du håller på och skriver, vet jag, som handlar om den här samtyckeslagstiftningen som infördes i Sverige för ganska många år sedan nu, 2018. Det gäller då sexualbrott, och att man kan bli dömd då om det inte då man kan visa att det fanns ett samtycke till sexuell kontakt helt enkelt. Var ju väldigt omdiskuterat innan. Nu har det gått 8 år, och du har hittat en forskningsutvärdering för hur samtyckslag i lite olika länder fått för kanske oväntade effekter. Vill du berätta lite?
Ja, men det är en forskare vid IFN och Lunds universitet som har jämfört flera länders olika data där man har haft implementerat samtyckeslagstiftning i olika former. Och så har han tittat på större effekter av det här och kunnat se att man i de här länderna ser man en minskning i fertilitet. Alltså kvinnor föder färre barn på 4%. I de här länderna, så minskning på 4%. Det förklarar han med att man minskar parbildning och aborter ökar i de här länderna. Och det låter lite... det är inte en intuitiv följd för mig när jag har läst om samtyckeslagstiftningen när den implementerades och sådär. Tanken eller teorin då, det är att du har ett visst... Alltså vi har en datingpool, en marknad. Mm. Och på den marknaden så finns det allt från väldigt riskbenägna personer och extroverta alfas, om man ska vara så. Prata incel-lingot. Men de här alfamännen finns där, och det finns också de som är längre ner på skalan, lite mer riskaverta och tillbakadragna och så vidare. Och när du kommer med högre risk, alltså när dina sexuella kontakter kan leda till värre följder, så att säga, i form av straff, då kommer den del av befolkningen, framförallt män då, som är mest riskavärta, kommer att backa och inte kanske vara lika aktiva på dejtingmarknaden, eller i värsta fall då dra sig tillbaka helt. Och det lämnar på marknaden kvar, så har du mer riskbenägna personer, och de har också riskbeteenden i övrigt, till exempel sämre skydd vid samlag. Kondomanvändningen har också gått ner i de här länderna. Kvinnligt preventivmedel har ökat. Man kan se rätt många tecken på att det är mer riskbenägna män som rör sig ute. Andelen.
Och det innebär, med alla dessa fuckboys som är kvar på marknaden, då blir det färre seriösa relationer? Är det som är...
Färre seriösa relationer då.
För de är inte så intresserade av parbildning? Liksom.
Ja, i stora drag så är det ju så. Ja. Sen så finns det såklart undantag.
Ja, men vi fattar, vi kör på populationer.
Och sen så tar du ju också bort, om du har 20 män framför dig och den blygaste går bort, eller den mest riskavärta går bort, då är det ju också en mindre person att parbilda med. Då faller ju en bort. Ja.
Det låter ju sjukt intressant, men det låter ju också som en sån här teori som man ibland hör från glada nationalekonomer. Den kan vara helt fel också, på något sätt. Vad tror du?
Det här är ju en väldigt välpublicerad studie, och den har gått igenom ett antal reviews för att komma dit. Och han har räknat med diverse olika faktorer.
För det är bara en fråga, det här med att det föds färre barn, det gäller väl alla länder, men han kan alltså visa att just samtyckeslagstiftning gör att det föds än färre barn.
Att det händer någonting efter att samtyckeslagstiftningen införs.
Mm. Erik?
Nej, lyssna på vetenskapen, Andreas.
Ja.
Nej, men vad... alltså, vetenskap är ju inte entydigt, men det är en
intressant... Det här är samhällsvetenskap.
Det är ju en intressant tanke.
Absolut. Ja. Men det låter som en sån här teori, jag vet inte om ni minns boken Freakonomics som kom för 15 år sedan, hade massa sådana här teorier. De flesta visade sig vara fel, fast alla tyckte det lät väldigt klokt när man hörde det. Liksom. Tove, tror du på det här? Finns det någonting i det här?
Ja, men jag tycker att det är intressant. Det är klart att på temat Kerstinsson-staketet så är det ju liksom ju det här att, att följa olika saker som man, när man liksom gör en sak i det här fallet och ingriper med lag, så kommer det att få oförutsedda konsekvenser. Så blir det ju med allting. Och ibland så är det saker man snabbt kan korrigera för att människor inte kan, det blir fel liksom. Men det här är ju liksom en annan typ av mer, om tillåtet uttryck, dynamiska effekter som blir att människor justerar sitt beteende och det kan leda till andra saker. Så jag tycker det är intressant. Det är kul att du fångade upp det här.
Men vad blir då slutsatsen? För anledningen till att man skulle ha samtyckeslagstiftning, det var ju att i vissa gränsfall då, när man ändå uppfattade att ett brott hade begåtts eller någonting vi vill som samhälle ingripa mot, skulle kunna döma då just för att beivra sexualbrott, minska sexualbrott och skydda kvinnor. Det är liksom så att säga uppsidan med det. Mm. Så har vi en nedsida här. Hur ska man väga dem två mot varandra? Det är ju två helt olika...
Ja, det är ju det. Och det är kanske värt det. Jag satt och läste Brå kom med en rapport om samtyckeslagstiftningen förra året. Där man har gått igenom hur det har fallit ut. Och den konstaterar ju att de... Alltså antalet våldtäkter i Sverige har gått, alltså anmälda våldtäkter har ju gått upp, men den andelen som liksom består av är ju samtyckeslagstiftningsfall då. Och där är, om det var en tredjedel, eller de som anmäler de här brotten, de är betydligt yngre än övriga våldtäktsfall. Mm. Även gärningsmännen är betydligt yngre. Jag tror att medianåldern var kring 20 för målsäganden. Och det pekar ju på att de är ju tonåringar, många av de här. Mm. Att alla är väldigt unga. Och jag tycker det där är lite svårt. Det var någon advokat i den här rapporten också som sa att men det här blir väldigt allvarliga följder av att man har misstolkat en situation. Mm. Samtidigt så är det ju inte så roligt att vara en 16-årig tjej och inte känna att man kan säga nej och känna sig trygg i det heller. Så att det, jag fick Precis. Mest ont i magen när jag läste den här rapporten och tänkte, gud vad jobbigt att vara tonåring.
Ja men exakt. Det var ju för något, eller ett eller två år sedan så var det Dagens Nyheter eller någon annan tid som hade en del case med just unga killar som hade dömts. Mm. Och då läste man beskrivningen. Och då tänkte man lite som du tänker nu, så här att men egentligen stackars kille, ja han gjorde bort sig men nu får han 2 år i fängelse. Å andra sidan att göra bort sig, å andra sidan liksom att misstolka en signal kan ju innebära att den unga kvinnan i andra blir utsatt för en allvarlig kränkning också. Liksom. Ja. Eller det är hon som är utsatt för kränkning, så att det, nej men jag kanske instämmer i det. Det är jobbigt att börja med sånt här och liksom träffas och bilda par och rent generellt liksom.
Ja.
Tove, vad tänker du?
Nej, men jag håller med.
Det var
annorlunda
på vår tid.
Både ja och nej. Men det här liksom... Jag har ju känt mig skeptisk till lagstiftningen av det här skälet som ni säger. Så att vara tonåring är att vara sökande, fumlig, liksom pröva sig fram och sådär. Och här finns det på något sätt så här krav. Det blir ett uttryck krav på att de i alla situationer och inte minst också då sexuell upphetsning ändå ska vara liksom veta. Och ja, någon mening så måste du veta vad som är lagligt och olagligt och hur du beter dig. Men det är... jag förstår de här juristerna som har försökt liksom med den här lagen som vägledning som slita tvister, för att du kommer ändå ha situationer. Det är 2 personer som kommer ha 2 olika uppfattningar om vad det är som har hänt.
Mm. Vad tror ni annars om den här minskade fertiliteten i samhället och minskad parbildning? Det har ju diskuterats ganska flitigt. Politiska åsiktsskillnader mellan könen har lyfts ganska mycket. Kan det spela någon roll? Vad tror du, Erik?
Absolut.
SD-killarna vill inte vara ihop med vänstertjejerna och tvärtom.
Men det ligger ju någonting i det. Och det finns ju, om jag förstått rätt, internationell forskning som också tyder på det, att när du går in i en relation så tenderas ens politiska åsikter att flyttas lite mot mitten. Det vill säga det finns en avradikaliserande effekt att leva i en parrelation.
Jag kan säga, oss folkpartister vill ju ingen vara med förutom andra folkpartister, så vi håller oss. Och då, vi är inte så många nu för tiden, så att vi har verkligen problem med fertiliteten. Förlåt, jag har börjat till.
Nej, det är ingen fara. Och det jag talar väl för då, liksom, att ju fler män som aldrig hittar en partner blir självradikaliserade och vice versa till kvinnor då, som också då blir radikaliserade fast åt vänster.
Fast kvinnor, de har ju inte skapat sin egen incelrörelse som liksom det finns det här med manosfären så här, som blivit
nej,
knäpp liksom.
Nej, men det är lite klurigt det där.
Crazy catwoman.
Ja, nej men det är klart det finns en destruktiv så kallad manosfär och det finns massa idiotier, alltså idioter på som tyvärr tjänar ganska stora summor på att ha de här podcasten där de som bygger liksom på kvinnoförnedring och hejhå YouTube-konton. Men däremot, så om man tittar liksom, så är det ju, de senaste 30 åren så har ju kvinnor rör sig mer åt vänster än vad män har rör sig åt höger.
Mm, ja, just det. Så är det.
Och den storyn är ju lite så att säga under jag ska inte säga att den är underutforskad, men den tar inte så mycket plats. Men det krockar väl kanske med andra föreställningar.
Mm. Tove, bör den här podden röra sig mer mot manosfären, tycker du?
Du får väl se över ditt urval av gäster.
Jag tycker ordet manosfär är väldigt roligt faktiskt. Det är bara därför kan man skulle göra en utflykt. Vad tycker du, Sofia?
Om manosfären eller om...
Om ordet manosfären.
Ja, det är en bra ord.
När kan man läsa den här texten då du har skrivit om?
På söndag.
Mm. Vad landar du för slutsats förresten? Eller säger du bara, titta på den här studien, den är intressant?
Ja, ungefär. Titta på den här studien, den är intressant och... lagar får oanade konsekvenser många gånger.
Mm. Ja, precis. För sen fortsätter blir diskussionen den vi precis hade. Om det är så här, vad gör vi då? Liksom?
Ja.
Jag tittade lite snabbt på den här utvärderingen som Brå gjorde 2025. Har du hunnit läsa den?
Mm.
Vad landade de i någon rekommendation eller något sånt där?
Men det var bland annat att det skulle kraven kring oaktsam våldtäkt skulle, att det skulle bli enklare, för tydligen är det väldigt få som döms till oaktsam våldtäkt.
Okay.
Så att det skulle kunna vara en liten ventil kan man säga, att man kanske inte borde döma alla lika hårt, alltså samma hårda straffskala. Sådär.
Just det, på tal om ord nu, det här är ju så konstigt, oaktsam våldtäkt, som om det fanns någon aktsam våldtäkt då. Det har jag stört mig på hela tiden sedan det kom som begrepp.
Ja, tvingande solidaritet.
Men det är när jurister drar igång grammatiskt, då kan det sluta illa.
Det jag tyckte var lite intressant, det var att åklagare, man hade frågat 50 åklagare vad de ansåg om det här. Och de var nästan helhjärtat positiva och sa att det är bra, det är lättare att få folk dömda.
Mm.
Och så hade man frågat försvarsadvokater vad de tyckte. Och de var åt andra hållet mycket negativa och tyckte det här var en rättsosäker lagändring. Och sådär.
Och jag tänker på din fråga, Andreas, vad man ska göra då om det är så som den här studien indikerar. Ja, och det är ju inte, höll jag på att säga, det är ju inte det lagen ska utvärderas på, utan den ska utvärderas på det här temat, just är den effektiv med det den vill åstadkomma. Mm. Sen om det kommer andra konsekvenser, då får man väl diskutera det. Men det är ju som, ja, jag hade någon diskussion här om att... tidigare, apropå det här med allmän värnplikt, när när allt färre liksom, gjorde värnplikten och sådär, att det var dåligt ur integrationssynpunkt, och det kan vara så, men försvaret ska inte vara integrationsfrämjande i första hand, utan försvara landet, och då måste man liksom utgå från det, och sen får man hantera effekterna som kommer, som blir oanade och oönskade på annat sätt.
Mm, så är det såklart. Jag tänker på de politiska vindar som blåser idag, så får vi väl snart något så här statligt stöd för dejtande, att alla får en dejtingpeng på 5000
ja!
Spänn i månaden som bara faller ut ifall du bjuder honom motsatta för, ja, eller liksom straffbeskattning på preventivmedel kanske. Eller
killar får betalt Tinder Gold.
Ja.
Mm. Dejtingkortet kommer det.
Snart är ett valmanifest nära dig.
Exakt, det är 72 dagar kvar. Vem tar det först?
Hörrni, vi ska gå vidare. Prata om till texten du har skrivit faktiskt, Erik. Nyckelmeningen i den texten lyder så här. Trots att resurserna har ökat med 70% på 10 år är den så kallade personuppklaringsprocenten, med vilket menas att en åklagare kan binda en person till ett brott, marginellt lägre 2025 än 2016. Då förstår alla att det handlar om rättsväsendet och om polisen. Ja, det är väl, fångar väl väldigt mycket. 70% mer stålar, samma resultat.
Ja,
varför är det så?
Ja, men först de goda nyheterna, det var ju då en ledare som handlade precis om att Dagens Nyheter har gjort en granskning, då Fakta i frågan, där de tittar på polisens uppklaringsprocent och att den har blivit sämre de senaste 10 åren, trots att man har fått mer pengar. Resursmedlen har ökat med 70% på 10 år. De goda nyheterna var att de grova brotten, de riktigt grova brotten, alltså gängkriminalitet, mord. Där har uppklaringsprocenten ökat. Mm. Och det får vi väl ändå ge viss cred för till den här regeringen. Att det arbetet de har gjort verkar ju ändå ge effekt. Men om man tittar på mängdbrottsligheten, eller vardagsbrottsligheten. Och just det här med vardagsbrottslighet är ett ord jag inte tycker om riktigt. För jag tycker att alla brott ska ju beivras ändå. Mm. Då är det lika uselt, eller lika dåligt ska jag säga, idag som för 10 år sedan. Cykelstölder är ner på 0%. Jag tror inbrott var 2% eller sådär. Misshandel var någonting annat. Poängen, och det gäller inte bara för polisen utan även vi kan ta vård, skola, omsorg. Det är att mer resurser kanske inte alltid är lösningen på alla problem. Men däremot så förstår jag som politiker att det är mycket roligare att säga att man lovar mer pengar till en skola eller ett sjukhus eller vad nu månde vara. Det är tråkigare att säga att vi måste använda resurserna på rätt sätt. Mm. Och journalister också är ganska duktiga på att fråga var är pengarna istället för hur använder ni pengarna. Mm.
Du refererar också till vår medarbetare på sidan Hanne Köllers bok om polisen. Vad skriver hon där?
Ja, hon har skrivit en hel bok på det här temat och hon skrev också en ledare tidigare april som var lysande. Den var betydligt mer matnyttig än vad min var. Så hatten av till Hanne. Nej, men där hon konstaterar liksom att hon har ju liksom tittat på de här siffrorna och detaljstuderat dem och också mycket välförtjänt. Hanne Köllers liksom tittar på att polisen ägnar sig åt fel saker. Mm. De borde ägna sig åt att lösa mer brott, men man fastnar i olika liksom, byråkratiska processer etc.
Vad har du för råd då till polisen?
Jag skulle säga att polisen har ett styrningsproblem. Det har de haft i decennier. Jag skulle säga att polisen måste liksom hitta sätt att koppla. Det måste finnas bättre incitament att lösa vardagsbrottslighet, och idag finns inte det. Man kan titta på nyår.
Alltså incitament för den enskilda polismannen helt enkelt, eller?
Ja, alltså så här, det är svårt att få ut patrullerande polis på gatan. Mm. Och när de är för få. Och det är också så här, det finns inte det tryck som skulle behövas för att få de lokala polisdistrikten. Nu finns inte riktigt lokala polisdistrikt på samma sätt som förr. Men det vill säga så här, har du till exempel en viss typ av brottslighet som är väldigt vanligt förekommande i USA då till exempel, då kartlägger man det här väldigt tydligt. Det här så kallade Comstat-verktyget. Det vill säga att varje vecka så kallas alla de lokala polischeferna in. På Manhattan eller vad kan vara då, eller i New Jersey eller något annat. Och så tittar de så här, okej, nu har brottsligheten gått upp väldigt, en viss typ av brottslighet har gått upp väldigt mycket i det här området. Vad gör vi åt detta då? Och så sätter de in rätt resurser. I Sverige har vi inte riktigt det arbetssättet än. Men det finns ingen mirakelkur så att säga.
Det finns ju en historia här också, och det är ju då att polisen har genomgått åtskilliga omorganiseringar. Det har väl varit rullande omorganisering. Ja. Många decennier, var tionde år så gör man om. Dels har ju man sett en centralisering. Nu menar man ju bara en enda polismyndighet. Ja. Tidigare var man en i varje län och tidigare var det ju ännu fler. Men så finns ju hela tiden ambitionen också att vi måste ut lokalt när polisen heter ett tag och sånt där. Det går mot varandra. Och man verkar hålla på och pilla med det här hela tiden.
Absolut. Ända sedan 60-talet och då den första så att säga, riktigt stora polisreformen.
Ja, förstatligandet.
Förstatligandet, ja. Precis. Då var ju argumentet att man skulle föra polisen närmare medborgarna redan då. Mm. Och för varje stor polisreform sedan dess har det varit samma mantra. Vi ska föra polisen närmare medborgarna. För varje reform så har den centraliserats ännu mer. Mm. Och den senaste reformen, ska jag säga, den som rullades ut i januari 2016. Den hade ju då det här löftet. 21 polismyndigheter skulle bli en enda stor. Och detta skulle ju vara jättebra. Därför att det skulle föra polisen närmare medborgarna. Exakt hur detta skulle gå till var lite höljt i dunkel. Man hade någonting som hette medborgarlöften, det vill säga polisen på plats skulle liksom utfärda, de skulle ha en dialog med medborgarna och så skulle det skrivas ut som löften. Mm. Men de här löftena var ju inte juridiskt bindande och så vidare. Det här var ju ett system som såklart glömdes bort och funkade inte. Jag kan säga, varför kan jag så mycket om detta då? Det var att jag hjälpte Christer Thelin att skriva en rapport om detta för Timbro 2015, och Thelins rapport som han skrev då var en uppdatering av en rapport han skrev i början på 2000-talet. Mm. Där han då liksom aktivt, en av hans huvudteser som han driver är ju att han vill ha en kommunal polis istället. Mm. Och det skulle kunna vara sätt att föra polisen närmare medborgarna.
Och då kan man tillbaka före 1965 igen.
Exakt, precis. Men jag kan bara också säga att om man tittar på det som står i den här rapporten och hur, framförallt hur Christer Thelin ser fram sig, det här kommer att hända, det vill säga reformen kommer att rullas ut. Det kommer att vara väldigt stökigt. Och så kommer budskapet från polisledningen vara att snart kommer det sätta sig, snart kommer de positiva effekterna av den här reformen att visa sig. De kommer utebli, men då kommer budskapet från polisledningen vara att men nu har vi gått så långt så vi kan inte dra den tillbaka. Och exakt det. Alltså, men det är, som tidsdokument är det ganska intressant att följa.
Mm. När vi ändå är inne på polisen, vi ska väl passa på att säga då att vi har ju passerat halvårsskiftet nu, och det slutade med att när det gäller skjutningar, den här allvarliga brottsligheten, så var det bara 8 personer, förstås 8 för mycket, men som dog av skjutvapenvåld i Sverige. Vilket ska jämföras med att det var 34 stycken under första halvåret 2022. Så det är en minskning med 83%. Förlåt, 76%. Och antalet skjutningar har också minskat kraftigt med över 80% faktiskt jämfört med 2022. Så där har ju någonting gått åt rätt håll.
Absolut. Så, återigen, den grova brottsligheten har ju polisen varit bra på att trycka tillbaka. Men nu pratar vi allmänt om liksom den så kallade vardagsbrottsligheten. Mm.
Men det är också fascinerande, för jag var inne på Brå och tittade. Den har ju förändrats också, och det beror kanske inte så mycket på vad polisen gör. Men exempelvis har ju bostadsinbrotten mer än halverats, av den enkla anledningen att det är inte så mycket som är värt att ta hemma hos folk längre. Därför har polisen jobbat mer mot de internationella ligorna, vilket stärkt gränsskyddet, vilket har fungerat. Samt man tror också att det ökade hemarbetet har ju minskat, att det finns oftare någon hemma numera, så att säga. Men det är ju en ganska kraftig minskning. Det var 600 per 100 000 invånare år 2000, det är nere i 250 nu, så det är mer en halvering. Bilstölder är mycket mer ovanliga nu också. Också en teknisk förändring att man kan spåra bilar. Och stölder i motorfordon har ju, ja, det har fallit med tror jag 90% eller så här, av den anledningen att den lokala knarken, det finns ingen bilstereo att plocka ut och sälja för 200 spänn till en häl. Nej, men det finns ju inte det. Det är liksom förutsättningar för brottslighet har helt försvunnit. Nu babblar vi på, vi politiskt intresserade pojkar. Vad säger du, Tove?
Ja, jag är också rätt intresserad av att inre försvaret håller, och det är ju precis som jag har refererat till, en lång utveckling, negativ utveckling. Och vi har haft flera också som har skrivit om detta på sidan. Även Fredrik Kärrholm som är riksdagsledamot nu, men som är tidigare polis och kriminolog. Och som pekar på det att men på 80-talet då var liksom 70% av polisen i yttre uniformerad tjänst. Idag är det liksom 25%. Och vi har också haft texter som tittar på när man ska klara ut ett brott, hur många som sitter runt bordet, så är det väldigt många funktioner. Men så kanske det är en som jobbar med just utreda, knacka dörr, göra det här liksom grovjobbet. Så det förklarar väl uppklaringsgraden, att den är så låg, att det är många som pysslar med annat. Och det är ju alltid förbannelsen, tror jag, med stora organisationer, att de blir liksom sina egna apparater och stora djunglar, och sen för att den ska gå funka i dem, då måste man liksom lägga till olika tjänster som har till uppgift att få det att fungera, istället för att man bygger en funktionell organisation som fokuserar på rätt saker från början. Mm.
Sofia, vad tror du, brottsligheten, hur stor fråga är den för folk där ute som politisk fråga fortfarande? Är den lika stor som tidigare?
Jag tror det har minskat. Mm. Och det där är ju lite otacksamt. Det är tråkigt att det är så. Det är otacksamt att driva effektiv politik som minskar.
Då försvinner problemet.
Precis, då försvinner problemet, och minnet är ju ganska guldfiskliknande. Det finns ju jag har för mig att han har skrivit en del om det där med HR-roller och administrativa tjänster inom polisen som slukar en del. En yngre generation idag har ju också blivit van vid att man kan jobba på distans, man kan jobba bekväma kontorstider. Det ska vara en liksom, viss typ av person som ska söka sig till polisyrket i yttre tjänst. Mm. Och många människor idag är rätt bekväma och vill inte ha den typen av arbete, så att man kanske börjar där och sen så går man vidare internt till något annat, för att man kommer i familjebildningsålder och så vidare. Det är inte så roligt att behöva vara ute klockan 4 på natten och fånga inbrottstjuvar.
Nej, det kanske man kan vara de första 5 åren av sin karriär. Ja, sen så vill man jobba vanliga kontorstider.
Så att det där är ju också ett problem att lösa, men hur ser karriärsutvecklingen ut för poliser inom detta? Hur ska man kunna tillgodose de behov som finns? Alltså, det finns ju mycket att göra på det här.
Så är det. Passa på också att tipsa om en text som Paulina Neuding skrev för en vecka sedan ungefär, där hon påpekade att när det gäller rån så har utsattheten också minskats kraftigt, halverat sedan toppåret 2020. Så att det är många siffror som går åt rätt håll. Något som också går åt rätt håll i den här podden, tycker jag. Då blir det dags för mitt favoritmoment. Ett ganska ovanligt moment, men ibland finner det sin plats. Det heter Så funkar en ledarredaktion. Jag ska bara kort stämma av med dig, Tove. Under sommaren, vi har sommarvikarier. Hur löser man bemanningen helt enkelt i semestertiden på en ledarredaktion?
Ja, man tar in sommarvikarier. Och det är väldigt roligt att få möjlighet både för läsarna och redaktionen att under en tid få lite nytt syre och nya tankar och inspel. Mm. Så det är...
Rent praktiskt, får ledarskribenter eller sommarvikarierna komma in och skriva vad fan de vill, eller behöver du se till att det står rätt saker?
Nej, vi jobbar precis som vanligt, och det innebär ju att man så att tanken ska vara så fri som möjligt. Så att jag har hört ibland från folk som har kommit från andra tider och säger, vad får man skriva om här? Och min inställning är att man kan skriva...
Du kan nämna DN.
Min inställning är att man kan skriva om de allra flesta ämnen. Frågan är bara hur man gör det. Mm.
Så är det såklart. Vad är det som är så roligt med sommarvikarier idag?
Ja, men det är ju en sån där slags ömsesidig auskultering, tror jag. Att man lär sig från båda håll, och så kommer det in... det brukar också vara så att när ordinarie redaktion känner sig ganska trött och slutarbetad, så kommer de här som har oändlig energi och långa listor på vad de vill skriva och är peppade inför det. Och ofta så är vikariaten ganska korta, så då får man ju liksom maxa de veckorna.
Jag sitter och tittar på Sofia och Erik här i studion och ser ifall de i sinnebilden får oändlig energi. Jag vet inte riktigt. Ja, men det är fredag eftermiddag. Ja, nu gör Erik armhävningar på studiegolvet här, så att det är nog ingen fara. Vi går vidare. Det har ju inte poddats i veckan, så det behöver vi inte ta upp. Men vi kommer förstås, som sagt tidigare, podda varje fredag. Men nu är det dags för mitt favoritmoment. Det är det som kallas Svar direkt, sommarspecial. För nu ska vi ruska om med rejält i julidvalan. Kasta in några riktiga fyrblås i eldningsförbudet. Spetsa spritsen med några rejäla droppar moonshine. Kort sagt, ge våra ledarskribenter några opinionsmässiga lavetter så att de inte somnar till i sommartorkan. Vi har ju, som jag sa tidigare, precis passerat halvårsskiftet den 1 juli. Och då är det ju som vanligt en gäng nya lagar som börjar gälla. Och vi ska gå igenom några av dessa, och då vill jag att mina kollegor ska svara ja eller nej, eller om de är för eller emot. Och snabbare än...
Katten.
Snabbare än den där minken jag såg igår, som jag försökte slå ihjäl, när den smet in bakom stenarna, ska det gå. För nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja. Mm.
Ja.
Och då kommer det ju då blir det ju lite repetitioner, men det ska kul att höra vad ni säger ändå. Personer under 18 år som döms för brott, det vill säga barn, ska i de fall då frihetsberövande inte kan undvikas, dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård. Lagändringen innebär att kriminalvården blir ansvarig för verkställigheten, och påföljden sluten ungdomsvård försvinner alltså ur påföljdssystemet. De barn som döms till fängelse ska placeras på särskilda barn- och ungdomsavdelningar. Väl känt det här, men vad tycker vi om detta? Fängelse för barn helt enkelt. Är vi för eller emot? Gälla svar direkt.
För. För.
Ja, Erik, vill du plädera?
Nej, men vi har haft en situation under många år där unga personer har begått fruktansvärda brott. Och då är det rimligt att...
Och sluten ungdomsvård, ja, funkar det inte?
Nej, det finns ju allt för många fall där unga människor har då kunnat rymma från de här anstalterna.
Mm. Ska säga att barn har ju tidigare kunnat dömas till fängelse, men det har bara använts i undantagsfall. Sofia, du skulle
nej,
säga?
Men det har ju också funnits en... enligt mig, lite galen debatt man pratar om, ska vi spärra in barn? Ja, men det gör vi ju redan i det här, men nu anpassar man det bättre, man har bättre möjlighet att faktiskt ta hand om de här barnen, se till att de kommer på rätt väg och så vidare med rätt verktyg, vilket man inte...
Det återstår ju att se, väl det går.
Ja, men det är ambitionen i alla fall, för de verktygen har ju inte funnits.
Mm. Vi går vidare. Numera är kusinäktenskap förbjudet. Får även äktenskap där den ena är släkt i rätt nedstigande led med den andra syskon förbjuds.
Rätt nedstigande led med den andra syskon?
Du får inte gifta dig med din bror eller systerson.
Ja, ah, okej. Okay.
Ifall du hade planer på det.
Diktatur.
Vidare möjligheten för halvsyskon och syskon till följd av adoption att få tillstånd att ingå i äktenskap avskaffas. Ja, förbud mot kusinäktenskap och andra äktenskap med nära släktingar. Är vi för eller emot? Jag har svar direkt.
För.
För.
Då säger jag emot, bara för att vara odd man out.
Ja, berätta. Vad var för er kusinäktenskap så härligt, Tove?
Nej, det är det inte. Men det här är ju exempel på... Det här är samma sak som det faktum att vi är många föräldrar som inte får tillgång till våra barns journaler på 1177 från det att de fyllde 13. Därför att ett fåtal barn ska skyddas från förtryckande föräldrar. Och då blir det liksom en orimlig konsekvens för alla oss andra. Och det här handlar ju om den invandring från länder där detta är liksom mer vanligt än ovanligt. Och det vill vi beivra av flera skäl. Men om man tittar på liksom de fåtal som har ansökt om att som gifta sig som kusiner, så är inte det någonting som skulle typ inverka degenererande på liksom folk. Det är liksom så få fall. Så att det här är typiskt sånt att vi vill komma åt en grupp och då åker alla med i samma lagstiftning.
Okej. Sofia, varför har Tove fel?
Det var ju väl pläderat. Jag är mjuk som silke. Nej, men du har inte tänkt på det så. Det är ju... Man vill ju inte ha att folk behöver komma hit och vara i de här äktenskapen.
Okej, okay, 2-1 till minus kusinäktenskap. Vi ska ta en till. Då lämnar vi halvårsskiftet. Går till något helt annat. Och det är det faktum att Socialdemokraterna släpper en 90 minuter lång avslappningspodd med Peter Hultqvist. Det kunde de berätta igår. Vad kan vara mer avslappnat än den totala letargi som Peter Hultqvist som försvarsminister utövade gentemot den växande ryska aggressionen mellan 2014 och 2022, kan man undra. Men tydligen kan Karn bli än lojare än så. För vad han konkret gör i podden är att läsa upp 531 av de politiska förslagen som antogs under Socialdemokraternas partikongress 2025. För den som vill koppla av eller samtidigt ta del av partiets politik. Men vad tycker vi då? 90 minuter lång avslappningspodd med Peter Hultqvist. Är vi för eller emot? Jag svarar direkt.
För.
Erik, varför är det här trevligt?
Nej, det är underbart. Herregud. På varje tillfälle att lyssna på Peter Hultqvist måste ju tas, eller hur?
Mm, absolut, jag tror det räcker så. Vi tar den sista. Sverigedemokraterna, de tokarna, de har börjat köra ballong. Har ni hört talas om detta?
Ja.
De har en stor Jimmy-ballong då, som föreställer Jimmy Åkesson. Enormt smaklöst, ska sägas. Som då åker runt. Och det här har då fått Per-Ola Olsson att ilska till ledarskribent. Som menar att det här är då ett tecken på att SD inte förstår landsbygden. Eftersom ballongföretag är väldigt illa sedda ute på landsbygden. För de landar överallt, framförallt då på annans mark. Och så åker de dit med stora bilar och hämtar upp ballongen. Och detta har då SD också gjort. Så tycker han, men vad tycker ni? Jimmy Ballong, är vi för mot? Jag svarar direkt.
För.
För. För.
Alltså, ni ser inte alls Per-Olas skäl till vrede här då? Alltså.
Men han är så arg hela tiden, så det är hans jobb också.
Nej, för han övertygade mig att det här var otroligt oseriöst. Att man ska runt och landar man i någon som åker så ska man komma dit med terrängbil och hämta ballongen. Det är inte ganska fräckt?
Jo, det är absolut. Men jag tänkte, du sa någonting oerhört osmakligt tror jag du sa i början va? Du sa osmakligt?
Ja, det sa jag.
Ja, men jag tror att det är nyckeln. Alltså, om, när du reagerar så, då har de ju hittat rätt.
Jaha.
Du ska ju tycka det är smaklöst. Du ska ju tycka att det här är som din folkpartist du är. Liksom. Det här är så här gör man inte. Man åker inte ballong.
Jag tror...
Eller åker ballong. Man gör inte en ballong av sitt eget huvud.
Nej, nej.
Det är tacky.
Precis.
Det är som med hans Hawaii-skjorta när han stod där på garageuppfarten och liksom vilade sig mot någon kompis där. Allt det här är ju en del av en estetik.
Jag tror du har rätt i det. Men jag tror jag har rätt i att Sverigedemokraterna har mer och mer börjat överskatta sitt... ska vi säga, opinionsmässiga mandat på något sätt. Jag tror de flesta nog tycker att det är lite uppblåst att säga att var en ballong sådär. Så att jag tror det kommer...
Pun intended.
Bita tillbaka någon dag. Men okej, ni gillade ballongen. Fritt fram och landa ballong i era trädgårdar alltså.
Ja, det bor ju bostadsrätt som alla andra. Så är det... På innegården för en annan.
Vi går vidare. Det blir dags för mitt favoritmoment. Det vi kallar, är du smartare än ledarskribent? Det är ju ett tungt moment förstås. Kanske det tyngsta vi har. Kanske det mest avgörande. Både avskytt och fruktat, men framförallt älskat och efterlängtat av såväl poddens deltagare som dess lyssnare. För nu ska vi undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt så mycket om. Och ni där hemma på Pite Havsbad, ni kan också vara med. Och går det bättre för er än vad det gör för Tove, Sofia och Erik, då är ni just smartare än ledarskribent. Och vem vet, och det kanske är just ni som är nästa års ledarvikarie här i podden. Paulina tog ju hem det senast, men nu har hon gått på semester så vi kommer få en ny vinnare idag. Erik, du har varit med tidigare. Behöver vi repetition av reglerna ändå?
Ja, men det är nog klokt. Det är nog klokt.
Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen när jag läst färdigt frågan så får man det. Och då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får äran att tillsammans med mig reglementsenligt vika den amerikanska flaggan imorgon.
God bless, det leder på det.
Precis. USA, är ni med? Förresten.
Ja.
Kul.
Ja.
USA fyller ju då 250 år imorgon, den 4 juli. Varför firas just den 4 juli?
Tove? Man undertecknade självständighetsförklaringen. Ja.
Nu måste jag dubbelkolla här, för jag har skrivit upp att det var då den traditionella, enligt den traditionella uppfattningen antogs av kongressen.
Alltså du menar att undertecknandet skedde en annat datum?
Väldigt hårddomare. Mm. Men rätt ska vara rätt.
Jag ska dubbelkolla här. Du.
Bara säga Independence Day räcker inte.
Nej, nej. Då kan jag komma lite fakta. George Washington, han hade ju löständer.
Mm.
Och...
nej, du sa undertecknade va, Tove?
Ja, det säger
jag. Ja, då, det får du rätt för det var det man gjorde. Kongressen undertecknade den då.
Okay.
Ett poäng, snyggt.
Ja.
Det här är inte lätt, förstår ni. Ja, det var ju fem personer som ingick i den kommitté som var ansvarig för utformningen av The Declaration of Independence. Men vem anses allmänt huvudsakligen ha författat den?
Erik?
Tove.
Jefferson.
Thomas Jefferson, såklart. Tove, du kan snart få din revansch. Hur gammal var Thomas Jefferson när han gjorde detta? Närmast vinner.
Erik? 35.
35. Någon annan som vill chansa? Svea, nej. Närmast vinner.
28.
28. Vad säger du, Tove?
Nej, jag chansar inte. Men jag sitter fastna på... Jag skulle ju ha argumenterat för att det var Hamilton.
Ja, men det var det ju alltså inte. Thomas Jefferson anses ha skrivit huvudtalet. Nej, du chansar inte. Då får Erik poängen, för han var 33 år gammal.
Jag satt och försökte vänta på Tove så lägga mig nära, men...
Vid sidan av The Declaration of Independence så är ju den amerikanska konstitutionen ett centralt dokument från USAs födelse. Men vilket år trädde den i kraft?
Erik?
1789. Mm, helt rätt. Ytterligare en poäng för dig. Snyggt. Konstitutionen var ju omdebatterad redan från början och därför fick den väldigt tidigt 10 stycken tillägg, amendment på engelska. Vad är dessa 10 första tillägg till konstitutionen kända som? De första 10. De handlar om samma sak. Nej, de är kända som The Bill of Rights.
Just det.
För det var ju så, de som skrev konstitutionen tyckte inte att det behövdes en Bill of Rights, för då var de rädda för att ja, men, allting utanför Bill of Rights kommer då automatiskt förbjudas. Mm. Vi ska inte säga det, men så kom, ja, såg man ändå behov av det till slut. En annan av The Founding Fathers var ju rätt mycket äldre än de övriga. Han blev aldrig president själv, men trots det...
Erik? Benjamin Franklin.
Absolut. Finns han avbildad på den amerikanska 100-dollarsedeln. Även tidigare nämnde Thomas Jefferson finns avbildad på en sedel. Dock en så ovanlig att många inte ens vet att den existerar. Vilken valör har den, Thomas Jefferson-sedeln? Jag har nog aldrig sett den, tror jag. Nej.
25.
Vad svarar sedan och säger sitt namn?
Och Sofia.
Så ja.
25.
Nej.
Nej,
det är på 2-dollarsedeln.
Jaha.
Fourth of July firas ju ofta med fest och fyrverkeri och picknick. Ibland även med knytkalas. Att var och en tar med sina egna rätter kallar vi på och bjuder andra kallas ju knytkalas på svenska. Vad är det engelska begreppet?
Erik? BYOBB, något sånt där. Bring your own...
Booze, tänker du.
Ja, just det. Det är det enda jag tänker på.
Det var inte riktigt rätt.
Det är fredag. Det är fredag, gott folk.
Ni har säkert hört det här. Det är lite roligt.
Ja, nej,
det heter potluck.
Ja.
Mm. Amerikansk mat är ju alltid trevligt. Ni har ju ätit sånt som Sofia och Tove. Vad kallas den typiska amerikanska klassiska desserten som består av glass i en kopp eller bägare toppad med sötsås?
Erik? Sunday.
Sunday, såklart. 5 poäng.
Förlåt.
Jag tycker inte han behöver.
Nej.
Mer mat. I I södra USA så äter man ju då kreolskt. I kreolskt matlagning talar man om en holy trinity av grönsaker som utgör bas i många rätter. Lök, paprika och, ja vadå? The holy trinity.
Lök, paprika.
Tove? Gissar oliv?
Nej, det har man inte.
Sofia? Kål?
Nej, det har man inte. Vad vågar du chansa?
Lök, paprika.
Och man hackar den först och så steker man den i smör.
Lök, paprika, man säger pumpa.
Nej.
Svamp?
Selleri.
Selleri, ja, okej. Okay. Mm.
Hörrni, i just kreolsk matlagning finner man ju en delikat rätt som heter jambalaya. Mm. En risrätt som precis som den europeiska paellan anses ha ett gemensamt ursprung. I en västafrikansk rätt som idag förknippas främst med Ghana eller Nigeria eller Senegal. Vad heter denna risrätt som kan göras då ghanesisk eller senegalesisk eller nigeriansk?
Oh.
Väldigt god.
Ja, vad heter den?
Tove?
Nej. Nasi goreng.
Nej, det är en helt annan del. Då är du Indonesien.
Erik?
Det
är fofo.
Nej, så heter
nej,
den inte.
Nej.
Det här måste ni göra. Det är otroligt gott. Det heter... vill du chansa?
Nej.
Jollofris.
Mm. Ja.
En annan klassisk amerikansk rätt är denna kinesamerikanska kycklingrätt som uppfanns på 70-talet, som görs på friterad kyckling i en sötstark sås.
Erik? Kung Pao.
Nej, det är det inte. Då avbröt du. Vi ser minus ett poäng här.
Högmod går före någonting.
Kung Pao då, där ingår jordnötter och selleri. Det gör det inte här. Utan den görs på friterad kyckling i sötstark sås, gjord på soja, socker, vitlök, risvinäger och chili. Den äts ofta med ångat ris och kokt broccoli. Klassisk take-out-rätt uppfunnen i USA.
Ja.
Har ni någonsin ätit den här?
Mm.
Jag tror det. Den är mycket god. Man kan ha lite sesamfrön på också.
Ja, det har man ätit.
Den heter General Tso's chicken.
Mm.
Hade jag fått rätt om jag hade sagt generalens kyckling?
Ja, det hade du faktiskt fått, men det sa du inte.
Nej, jag satt på och tänkte på det.
Hörrni, jag tar en till här. Från New England kommer denna klassiska skaldjursrätt som består av hummerkött som serveras i korvbröd tillsammans med majonnäs eller smör. Dill och citron är vanliga kryddningar.
Sofia, lobster roll.
Absolut. Här fick du din första poäng.
Oh,
rätten förekommer till och med på McDonald's i regionen sommartid. Hörrni, det är den 3 juli idag. Tom Cruise, en annan stor amerikan, han fyller 64 år idag. Stort grattis. I hur många filmer är det nu som han har spelat agenten Ethan Hunt i Mission Impossible-serien?
Allt för många.
Det är många, men hur många är det?
Sofia, inte tillräckligt många. Jag har aldrig sett Mission Impossible, så nu kommer jag har inte så mycket att förlora.
Ja, dra på honom.
7.
Det var fel.
Erik? 8.
Det var rätt. Då får du tillbaka din femte poäng. Igen. Från Ethan Hunt till Mark Hunt. I Irving Welsh Trainspotting förekommer en elak busringning till en pub där man frågar efter just en Mark Hunt. Varpå servitrisen ropar efter honom. Varför är det roligt? Eller varför ska det föreställa vara roligt att ringa till en pub och fråga efter en Mark Hunt i Trainspotting?
Erik? Därför att dialektalt så låter väl Mark Hunt lite som en kvinnlig kroppsdel kanske.
Här säger man, see Mark Hunt. Precis. Snyggt. Har du sett? Läst boken?
Jag har sett filmen.
Ja. Jag tror inte den är med i filmen faktiskt, men den är med i boken.
Okej, okay. Nej, men filmen var bra. Hemskt, men bra.
Förstod ni andra ordvitsen att Mark Hunt på skotska låter som så, något annorlunda? Åter till USA, The Great American Novel och sökandet efter den, definierandet av den, det är en ständig källa till glädje. Vanlig kandidat är To Kill a Mockingbird, skriven av Döda en halmhärmkraft, numera heter den på svenska.
Ja, den ligger ju inne på nattduksbordet.
Ja.
En kvinna, hon var väl enda boken hon skrev i hela sitt liv, tror jag.
Hon kom med någon ny för bara några år sedan, hennes andra bok.
Var inte det postumt till och med? Att hon kom med en typ en uppföljning?
Kanske till och med det. Men vad hon heter, det är omöjligt.
Nej, hon är död nu, hon heter Harper Lee.
Mm.
Moby Dick är en annan klassisk kandidat till The Great American Novel. Men vilken typ av val var egentligen Moby Dick?
Erik? Vitval.
Nej, det var han inte. Det var vit, men det var inte en vitval. Vilken val var Moby Dick?
Tove? Jag gissar på blåval då.
Nej, det var det inte heller. Så jag skulle
finns det någon näbbval kanske?
Kanske det finns, men det var kaskelott eller sperm whale som jag sökte den här gången. Vi tar en sista fråga och då tar vi en till litteraturfråga. Berättelsen om Tom Sawyer och framförallt Huck Finn tillhör väl de mest genomamerikaniserade romanerna som någonsin skrivits. Mark Twain, han tillbringade sommaren 1899 i en svensk stad som han ansåg ha fantastiska solnedgångar. Vilken stad var det?
Den här frågan har vi haft tidigare något år. Ja. Jag känner igen den, men jag glömde.
Jag glömde det. Nej, han skrev om det att så han hade sett 40 solnedgångar i den här staden och det var de vackraste, mer än vackrare än han sett i tropiken och så vidare.
Mm. Erik Schansning, Malmö?
Nej. Det är faktiskt Jönköping. Det finns någon klassisk då, när Mark Twain dök upp plötsligt i Jönköping, han var ju där på någon sorts hälsohem då, så vad hette tidningen i Jönköping?
Jönköpingsposten.
Ja,
då fick han chefredaktören fick naturligtvis spinn och så här, fan, Mark Twain är i stan, någon måste komma och intervjua honom. Så han skickar ut en stackars reporter då, till då den väldigt skygge då, Mark Twain, så kommer han några, på sin bästa skolengelska så ställer han någon avancerad fråga, how do you find Jönköping, Mr. Twain? Och Mark Twain tittar bara på honom och säger han, 4:30, och så vänder han och går därifrån. Mm. Det är inte alltid lätt att vara journalist, hörni. Grattis! Vad som lätt är, det var Erik, vara Erik Thyselius som tog hem det här på 6 poäng. Grattis!
Oj, tack!
Goda kunskaper i amerikansk historia och kulturliv ligger bakom.
Kanske.
Ja. Sofia, hur kände du?
Inte så bra. Jag sa tidigare här idag att jag hoppades på många frågor om Uddevalla, och det kom inte en enda fråga om Uddevalla.
Varför skulle jag ställa några frågor? Har Mark Twain varit i Uddevalla?
Kanske
jag
var det.
Hoppades, men då hade jag vetat om det. För det är mitt specialområde.
Ja. Uddevalla vet jag ju nästan ingenting om. Tove, vad känner du? Var det för lite Uddevalla-frågor?
Ja, jag vet inte. Det var väldigt smal förfråga.
Ja. Ja. Erik, vad säger du?
Nej, jag vill bara avsluta någonting. Jag gaggade ju om George Washingtons tänder och myten om att han hade trätänder. Mm. Men det är alltså inte sant. Han hade löständer. Men det var alltså i porslin och inte i trä. Och sen när du nämnde Tom Cruise och 3 juli. Han har ju också gjort en film som heter Född den 4 juli. Jag tänkte att nu kommer en fråga om den filmen.
Just det hade jag helt missat. Det är en Oliver Stone-film, va?
Ja, han är Vietnam-veteran och blev förlamad och kommer tillbaka. Ja.
Andra delen i Oliver Stones Vietnam-trilogi. Oliver Stone som har blivit riktigt galen på gamla dagar. Det kanske han alltid varit. Han gjorde ju JFK om ni
minns. Precis. Ja. Alexander Hamilton var ju med och skrev konstitutionen såklart och inte självständighetsdeklarationen.
Precis. Men nu har vi verkligen gått igenom The Founding Fathers här. George Forstad har vi nämnt och honom där också. Benjamin Franklin var med och sånt. Det var riktigt, riktigt duvning amerikansk historia. Tove, Erik han ger sig inte.
Nej, jag ger mig inte. Måste airtime. Alla lyssnar på mig. Nej, men kan jag bara tipsa om, det finns ju ganska roligt konto i sociala medier som man säger. Då är det en kille som då han prövar att äta som en president. Klippet är kanske på en minut och så, liksom, så äter han och dricker som de olika amerikanska presidenterna. Mm. Det är ganska roligt. En del av dem krökar på rätt bra. Så han blir ju lite blåsig i en del.
Det fanns ju en väldigt bra artikel som skrevs för några år sedan om en man som under en dag eller några dagar levde som Winston Churchill och drack en flaska champagne till lunch och så vidare.
Han kastade väl in handduken vid typ 3 för han blev på packen.
Och han hade inte ett världskrig att styra samtidigt.
Nej.
Det var riktigt tufft. Tove, det var vad vi hade att bjuda på idag härifrån Stockholm. Är Uppsala nöjda?
Vi är mycket nöjda.
Ja, det var roligt att höra. Men då återstår ju bara att vi tar den vanliga rundan med tack. Stort tack Tove Livendal för att du medverkar idag.
Tack Andreas.
Stort tack Erik Thyselius för att du medverkade.
Tack så mycket.
Stort tack Sofia Ek-Hallonqvist för att du medverkade.
Tack.
Och så kan vi då passa på att nämna det här erbjudandet som vi har. Det är att om man går in på svd.se/testaledare så kan man ju just nu faktiskt utan kostnad få göra just det. Testa Svenska Dagbladet och bli kund och få tillgång till alla artiklar och poddar ända fram till valet. Visst är det så Tove?
Ja, det är precis så.
Toppen. Stort tack då till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni väldigt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, men också om ni har förslag och idéer på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare i Lisa Arrhenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.